På temat digitalisering för äldre har Sarianne Wiklund Axelsson, strateg inom rehabilitering på Region Norrbotten, doktorerat. Och det var under tiden som hon var lektor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet.
Jag kom fram till att de äldre personerna, och då pratar jag om personer i 55 plus, de som svarade på mina frågor var mellan 55 och 91 år gamla. Det resultat jag egentligen fick fram var att man såg på digitaliseringen positivt när det gäller de biopsykosociala faktorerna. Det vill säga, man tyckte att de digitala verktygen stöder en i det vardagliga livet, framförallt när det gäller om hjälpmedlen är anpassade så att man kan använda dem praktiskt.
Och när du säger digitalisering, vad menar du då?
Då menar jag de här digitala verktygen. Det är ett hjälpmedel egentligen, på samma sätt som glasögon, klockor, förstoringsglas, kryckkäpp, bara rullatorer. Man ska se digitalisering och digitala verktyg precis som andra hjälpmedel. Det är ett sätt att få livet att fungera med stöd av det helt enkelt. Det är inte mer avancerat än så. Det är inte svårare än så, utan vi kan ibland tycka att digitalisering är ett så svårt ord. Men om man tänker att ett hjälpmedel som får mitt liv att fungera på samma sätt som förut, då är det ju väldigt enkelt. Vi tar ju för givet att vi kan använda andra hjälpmedel. Och det här är på samma sätt.
Vad är det för slags hjälpmedel du pratar om rent konkret?
Konkret så kan det handla om till exempel att jag har använt mig av bilder och illustrera saker och ting. Idag finns det ju till exempel, man kan få en påminnelse i mobiltelefonen från hälso- och sjukvården. Bland annat från tandläkeriet så att säga, från folktandvården, så kan man få ett sms-påminnelse om att du har en tid hos oss, välkommen. Och det är ju ett sånt typiskt hjälpmedel. Att mobilen är ett hjälpmedel där du får ett meddelande. Men sen kan vi också tänka oss att det handlar om glasögon som jobbar med igenkänning till exempel. Om jag har ett par glasögon på mig, i dem kan det ligga sensorer som gör att har jag svårt med min minnesfunktion, så kan jag till exempel veta genom att glasögonen läser av en annan persons ögon och ger mig information om vem jag möter till exempel. Det här är ju ganska avancerat, men det är sånt som ligger i framkant. Att mäta olika mätvärden hemma, blodtryck till exempel, blodprov hemma för att skicka över digitalt. Det är också sånt som ligger lite grann i framkant. Och också sensorer för att hålla balansen bättre. Att du har sensorer i skorna som gör att har du balanssvårigheter så får du liksom input från dem som skickar signaler upp till sensoriska systemet, upp till hjärnan, att du ska korrigera lite grann, ta lite balans lite mer på höger fot, lite mer på vänster fot. Så det är sånt som ligger i framkant. En käpp till exempel, en käpp för synskadade som kan flytta den här käppen från sida till sida med hjälp av digitaliseringen, som liksom berättar vägen för dig som du går. Nu kommer det ett hinder här till exempel.
Men alltså, den här käppen lät ju högintressant. Förklara den lite mer, jag förstod inte riktigt.
Om man har en som synskadad har en vit käpp, så kan man, den kan presentera vägen för mig som inte ser till exempel. Det vill säga att den kan säga att nu är det dags för högersväng här om cirka så lite längre fram här. Nu är det ett hinder på vägen där du går, så att vara beredd på det. Så den kan ge dig en information innan du väl är där så att säga. Så det är ju ett nytt sätt att tänka hur man ska kunna använda den här vita käppen.
Har du testat de här olika grejerna, eller har du bara rent liksom teoretiskt talat med folk om dem?
Jag har sett dem i praktisk handling när man har visat det i olika visningsrum. Men jag har inte, om du frågar om käppen, så den har jag inte sett. Utan det är någonting som man håller på att forska kring. Och den är inte liksom brukbar idag.
Hur ser de här äldre på de digitala hjälpmedlen? Märker du någon skillnad mellan åldersgrupperna?
Nej, man kan inte säga det. Utan det finns ju avgörande faktorer som kanske gör eller som har betydelse huruvida man kommer att använda det eller inte. Och det verkar förefalla vara som att det är enkelheten i det. Att det är enkelt att använda och framförallt användbart. Det vill säga, är det enkelt, går det, är det liksom intuitivt? Och har det någon betydelse för mig? Det verkar vara det som är avgörande. För man har sett också på andra hjälpmedel. Då blir det stående någonstans. Oavsett om designen är väldigt fin. För det kan ju vara väldigt snyggt. Så att säga. Fint i färger och former och sånt där. Men är det svåranvänt. Och man tycker att det är så, har så väldigt stor betydelse för mig. Ingen användningsgrad. Man använder det i låg utsträckning.
Av alla de här hjälpmedlen. Vad tror du kommer bli mest framgångsrikt, om du bara får liksom sia lite grann om framtiden?
Jag tror ju att man till exempel kommer att använda de delarna som handlar om att kommunicera med hälso- och sjukvården digitalt. Det tror jag kommer att användas. Att kunna skicka in sina egna prover digitalt, att testa sina olika mätvärden för att få liksom någon slags samlad bild över sitt eget hälsotillstånd. Det tror jag är någonting man kommer att använda i framtiden. Med kommande generationer också. Och likaså även sensorer i kläderna som kan mäta blodtrycket. De behöver ju inte ens synas. De kan ju ligga i fickorna, de här sensorerna, om man kan mäta sitt blodtryck. Alltså det sker per automatik. Jag behöver inte göra så mycket mer än så. Men den kan läsa av mig. De sensorerna tror jag kommer att vara framgångsrika. För det är automatiserat. Det är ingenting som är... Jag behöver ingen ansträngning för det.
Finns det inte en risk att det blir lite integritetskränkande att man liksom mäts av på olika sätt?
Det tror jag säkert att man kan uppfatta, att det liksom någon kan läsa av och det far ut i cyberrymden någonstans. Det är ju det man diskuterar mycket, att det kan vara en fara i det, men samtidigt så tänker jag att det är ju också någonting som man måste försöka. Det är ju en del i att utveckla en digitalisering, att verkligen försöka bromsa det så att det verkligen, vi kan behålla vår integritet. För det här är, om man tittar på hälso- och sjukvård, så har vi ju väldigt mycket sekretess kring varje individ och så vidare. Och det är ju någonting som man måste verkligen se till att arbeta med så att vi kan bibehålla det. Så att inte det förändras. Det tror jag.
Det här med att bli matad av en robot, vad säger du om sånt?
Det finns ju, och det är ju, alltså det finns ju lite olika syn på det. Många vill ju inte, liksom vill ju ha det här avståndet. Det beror ju lite grann hur man kanske är som individ också. Att man vill liksom känna att man blir inte kränkt i den integriteten, utan det är någonting neutralt som matar en. Och det kanske också har en viss betydelse. Medan andra absolut inte kan tänka sig det. Så ska jag tycka att man ska tappa den här integrationen med andra och relationen med andra. Och det får man ju också respektera. Så är det ju. En värld full av robotar tror inte jag personligen på. Men jag tror att i vissa fall kanske. Så, kamera i hemmet, kamera, eller övervakning, nattövervakning. Det har ju visat sig där att de som har testat det har ju utvärderat det väldigt bra. För fördelen har ju varit att man faktiskt har fått sova ostört. Man har vetat, ja men jag är trygg här. Om det händer mig någonting, att jag ramlar på natten när jag ska gå upp på toaletten, eller att jag blir sjuk av någon anledning och inte rört på mig på flera timmar, så har jag någon som tittar till mig. Visserligen via en kamera, men det har inte varit störande, utan man har känt en trygghet i det. Och det tänker jag att det tycker jag personligen, om jag får lägga in en sån aspekt, att jag kan förstå det. Det är ju mycket mer jobbigt om någon skulle öppna dörren var och varannan timme och komma in till mig och i princip fråga, sover du, när jag sover? Så att jag tycker att jag kan förstå den tanken, att man känner sig trygg i det. Sen är det ju naturligtvis så att det är en kamera inne i sovrummet, men den står ju inte på hela tiden, utan man blir tittad på några gånger under en natt. Och det är ju en trygghet i sig, så det tror jag är en jättebra idé. Och det är ju utvärderat så också, att det är väldigt bra.
Om du får fantisera, vad tror du kommer i framtiden? Har du några sådana där liksom idéer om vad som ska kunna utvecklas?
Ja, jag är ju fysioterapeut i grund och botten, så att Ni behöver titta på gå-skal kan man säga. Och det betyder, de finns ju fortfarande idag. Och det är ju Asien man har utvecklat det. Och det är sådana typiska gå för personer som har av någon anledning skador som gör att de har en traumatisk skada eller en medfödd skada som gör att de inte kan gå. Och nu har man utvecklat robotar som liksom stöttar upp hela systemet, skelettet egentligen, som gör att man kan gå. Och det är en ganska klumpig historia idag. Men det gör i alla fall att man kan ta några steg med den här. Och den finns ju redan på marknaden. Jag har tittat på den på fysioterapidagarna som var i Stockholm i oktober. Jag tror att man kommer att utveckla det spåret faktiskt i framtiden. Så utifrån det perspektivet så tänker jag så att det kommer att bli så. Sen tror jag rent generellt sett att vi kommer att utveckla digitaliseringen och digitala verktyg som gör att livet blir lättare för människor som framförallt har begränsningar. Alltså vi har ju olika begränsningar alla faktiskt. Men om vi tittar på de som har svåra funktionsnedsättningar, de kommer att få sin hjälp av de digitala verktygen om vi utvecklar dem med användarna. För det är ju jätteviktigt. Inte att digitaliseringen lever sitt eget liv, utan användarna som det är tänkt för ska vara med i utvecklingen av de här verktygen. Det är någonting som är oerhört viktigt.